Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det här är Klara Doktorov,
Tove Nordström,
Sofie Farman. Vår podd heter 30 plus 3, och i den här podden så avhandlar vi ju allt ifrån våra liv, det är aktualiteter, det är ibland lite politik. Ganska mycket humor måste jag säga.
Och så hör ni oss varje onsdag.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om saker som vi tror kommer bli stora framöver. Sånt som vi ser i våra flöden, vi analyserar och funderar, säger vad vi gillar och vad vi inte gillar. Vi pratar om konst, mat, design, kläder, allt möjligt. Och idag så ska vi prata om en sak som vi har varit med om. En upplevelse som verkligen sammanstrålade många olika trender som vi spår kommer bli jättestora framöver. Saker som vi alla längtar efter, tror jag. Det ska vi bena ut idag.
Välkomna!
Ja, Sofia, har du liksom landat nu efter vår dag i Grebbestad?
Knappt.
Nej, men det var ju inte. Nej, men inte jag heller. Jag känner mig lite skakis av intryck faktiskt.
Verkligen. Så mycket att processa. Både liksom så här, den fysiska tröttheten, men också allting som händer i huvudet efteråt. Och bara så där,
verkligen.
Du vet när man har varit så endorfinstinn att man liksom studsar fram. De dagarna som kommer efteråt, det är som en underlig baksmälla nästan.
Jag blir ju alltid lite konstig när jag upplever såna här saker som är så långt bort från min vardag och mitt vanliga liv. Jag blir så här sugen på att vända upp och ner på allt. Bara flytta, byta liv, ja, men, byta stil, byta smak, byta allting. Jag får en liksom, ja, men, energiinjektion som känns som att den kickstartar alla möjligheter som finns.
Jag förstår det. Speciellt för dig som också så här kommer från västkusten, så måste det vara jättespeciellt att vara med om en sån liksom fantastisk upplevelse på en sån plats. Ah. Och sen åka hem eller lämna det där.
Det blir, man får lite sådär tillbaka ångest från att vara 10 år och sätta sig i en fullastad flyttbil och dra till, ja, men, från Röda berg, Salthav till Valhalla vägen. Det är liksom en förändring av scenery, så att säga. Men ska vi berätta för lyssnarna vad vi har gjort?
Ja, nej, men så här är det. Vi var ju på västkusten i veckan för att jobba, och medan vi var där så träffade vi ju fantastiska Lotta Klemming, som är en ostrondykare. Och hon är ju aktuell med en otrolig bok som handlar just om hela ostronfisket och om en, liksom, hantverket och maten, och det är otroliga recept med i den, och det är verkligen en fantastisk bok. Vi har ju liksom, du och jag har ju pratat om Lotta tidigare i vårt bucketlist-avsnitt som är ett par veckor gammal, så man kan liksom scrolla tillbaka i sin podcast-app och lyssna på innan om man vill. Så pratar ju vi just om det här med att vi båda har ostronfiske på vår bucketlist. En så här sak vi vill uppleva någon gång i livet innan vi trillar av pinn. Och jag har nog liksom tänkt att det ska vara något helt otroligt att få liksom vada runt i vatten, att så här knäcka upp ett ostron, äta det på en så här saltstänkt klippa. Men så otroligt som det faktiskt var, var mil från hur jag trodde att det skulle vara. Det var en upplevelse som var alltså nästan omöjlig att föreställa sig i förväg.
Och jag tror att där är nyckeln till den första, om man ska säga, trendspaningen i det här, med vad som var så otroligt magiskt, var att få luta sig tillbaka och lita på någon som verkligen kan sin grej. I en tid där alla har varit experter så himla länge, måste tycka saker, kunna saker, vi måste vara helt fullt kompletta som människor. Att inte veta någonting. Jag visste inte hur man fiskade ostron. Jag hade ingen som helst aning. Jag trodde att det var, alltså, såg helt annorlunda ut i min fantasi. Alltså, jag vet inte ens vad jag trodde. Jag trodde typ man, alltså, i min fantasi så hade man någon konstig ryggsäck. Och så gick man och liksom plockade ett ostron och slängde den där bak och gick vidare rakt ut i vattnet. Och såg ut på ett helt annat sätt.
Jag älskar att din bild är liksom så här, det här har ju du fått från en så här sonmålning när han målade så här fiskarkvinnor i St. Ives. Det är det som du har.
Det är säkert någonting väldigt gammal referens.
Du har hämtat det från den klassiska konsten. Det är
där jag hämtar det mesta. Ja, men precis. Man kan alltid gå till Zorn om man har en fråga om livet.
Nej, men framförallt om kvinnor. Ja.
Men det finns någonting zornskt över det. Fast det är det. I modern tappning. Men det som var så härligt var att kunna bara släppa sig själv, kliva totalt ut ur sitt ego och ur sin rustning som man bär varje dag i sina kläder, och att se snygg ut, vara presentabel. Allt det där är helt ointressant där. Utan där handlar det om att sätta på sig någonting så att man inte blir kall och blöt. En överlevnadsdräkt eller ett par dykarbyxor som, där gummistövlarna sitter fast. Och bara så här, men otroligt, det var 100% praktiskt. Och jag har aldrig känt mig snyggare för det första. Och aldrig mer liksom så här nära mig själv. Alla manér borta, hela egot borta, och så bara göra precis som Lotta säger att man ska göra för att plocka de här ostronen. Och den känslan tror jag att vi är många som letar efter idag. Liksom inte behöva vara bäst, utan bara vara i sin kropp och göra.
Ja, och bli fysiskt utmattad. Alltså att bli trött, att få så mycket frisk luft så att man är liksom genomblåst i hela huvudet. Att bli liksom trött på det där sättet som man kan inte bli trött på det sättet genom att gå till gymmet och så här, lyfta vikter. Man kan inte bli trött på det där sättet genom att gå en så här powerwalk runt Djurgårdskanalen. Det här är liksom någonting helt annat. Och just den där så här, nakenheten i att vara helt liksom bortom alla så här sociala platser som man brukar vara på, var ju, upplevde jag, otroligt befriande. Jag kände mig helt fri, som en fri människa. Och jag har liksom aldrig, jag har aldrig varit en så här friluftsmänniska. Men om det är det här som är friluft, då känner jag bara att jag vill ha mer av det.
Jag tror att vi har fått en bild av vad naturliv kan vara, som är lite sådär anti-statsakt. Alltså det ska liksom vara, jag vet inte, ruffigt och jobbigt och jag vet, någonting som inte är. Det här var liksom elegant, om man får säga så. För att miljön är så skön och naturen är så ren och det är så kristalliskt. kristallklart i vattnet. Mm. Det ser ut som att man tittar ner i en pool och så ligger det ostron där. Så att det var nästan på låtsas. Och inte en kotte så långt ögat kan nå. Men jag blev ju också lite frälst. Alltså jag är ju ingen äventyrsmänniska. Jag gillar inte snabba kickar. Jag är inte den
som är...
Du
gillade båten.
Du, jag gillar båten oerhört mycket. Nej men nu... Vi åkte så snabbt med den där båten.
Ja, nej, det var helt otroligt. Det var
Jag kände sådär sug i magen. Att det, och att det liksom rös i hela ryggen när vi for fram. Vi flög över vågorna. Den känslan, jag saknat den. Jag behöver den i mitt liv. Känna nästan skräck, men det är inte det, för det är också glädje. Men det är inte i en arrangerad situation som på ett tivoli, för det är helt ointresserad av. Men det är också inte på grund av typ oro eller stress eller de här andra starka känslorna som vi känner idag. Utan det var 100% närvaro och ja, men fokus, men det var pirr.
Vi hade ju bott kvällen innan på Everts sjöbod i, som ligger precis utanför Grebbestad. Och där var det ju... det var ju som en så otroligt så här, fin upptrappning. För första natten när vi kom var det ju väldigt molnigt. Och liksom nästan som en så här dimma som låg över vattnet. Och du och jag åt ju liksom så här skaldjursmiddag och dukade upp ute på, liksom på bryggan tillsammans. Och satt med så här flisfiltar och spelade musik från telefon. Och gick och la oss ganska tidigt och liksom så här möblerade om så vi kunde sova. Jag möblerade om så att jag kunde sova bredvid dig, för jag var rädd. Som sig bör, när man är i vildmarken. Nej då.
Men du är också rädd för vampyrer, så att det är ju liksom, de finns överallt.
Exakt.
De finns,
jag är rädd för
på alla kuster.
Ja. Ja, jag är alltid rädd. Framförallt när man är så där på lite halvensliga ställen är jag riktigt rädd. För då vet man att om någon kommer och knackar på... Då vill de en inget gott. Alltså det finns inget bra som kan hända av att någon knackar på mitt i natten på ett sånt ställe. Alltså in i stan, då kan det ändå vara så här, ja men det har liksom spruckit i någon ledning ute på gatan, de måste utrymma. Men är det mitt ute i, det är bara dåliga saker som händer. Ja. Så att vi sov tillsammans i alla fall.
Och, det var mysigt.
Ja, det var jättemysigt. Även om du är väldigt kvällstrött. Men sen vaknade vi upp till den här kristallklara morgonen. Och det var ju som att man redan när vi gick upp kände att det här kommer ju bli helt fantastiskt.
Otroligt. Och sen hämtade Lotta och hennes farbror Bengt upp oss med båten. Och Bengt är ju tillsammans med hennes pappa de som startade det här företaget. Klemmingsdyk, som Lotta, eller hon har ju ett eget bolag, Klemmingsostron, men det var, hon gick tillbaka till familjeföretaget, om man ska säga, efter många år inom modeindustrin. Och det tycker jag är också så fruktansvärt inspirerande. Och någonting som många i hemlighet är sugna på idag, tror jag.
Att... Här tror jag att liksom trendspaning nummer två kommer på något sätt. Den här
verkligen
resan som hon har gjort.
Men det, att lyssna på Lotta berätta om hur hon tog klivet från storstan och ett så här jobb som man skulle kunna ha nästan för resten av livet. Det är samma. Vissa stannar ju på såna där ställen superlänge och det kanske inte känns helt rätt. Det är ganska mycket hierarkier och kanske inte alltid så kul, men det är ju ett jobb och det funkar och sådär. Men att ge upp det för att göra någonting så otroligt tryggt och samtidigt jätteläskigt då, som det såklart är att starta upp ett eget ostronplockarföretag. Det är ju så otroligt inspirerande, tycker jag. För att se andra människor vända, göra en 180 och hitta livsglädje, hitta lycka, hitta den där rätta vägen för dem. Det gör ju att det finns en sån möjlighet för alla oss andra också. Man blir ju inspirerad och känner att så här, jag har makten att göra vad som helst. Och med det sagt betyder det inte att vi alla ska säga upp oss och så här hoppas på det bästa. Utan det handlar ju inte om det där med att inte längre ha vardagsliv. Det handlar ju om att på något sätt ladda upp energi och styrka och kraft så pass mycket att våga göra en stor förändring för sig själv. Och det behöver ju inte handla om yrkesval alla gånger. Men att våga se till sig själv på det sättet. Det tror jag att men vi är många som behöver se hur en annan människa gör för att tänka att så här, jag också har makten över mitt liv i det här som jag behöver förändra, vad det nu kan vara.
Det är ju liksom så här, essensen av att följa sitt hjärta snarare än att göra det som på pappret ser rätt ut. Liksom. Mm. Och också faktiskt att så här, lämna sitt ego vid dörren lite grann. Mm. Att, det har jag tänkt jättemycket på. Nu är liksom min resa inte alls lika inspirerande som Lottas. Men så här, att lämna egot vid dörren vid att så här, flytta från storstan till att flytta till en mycket mindre stad. Att återvända till ett ställe som man en gång har lämnat. Att återvända hem för att det känns rätt i hjärtat. Det är en ganska stor liksom, del av hela det beslutet. Det handlar verkligen om att, så här, att våga göra det som man tror ska vara rätt oavsett vad andra tycker om det.
Mm. Och jag tycker också att det är en del av en ännu mer filosofisk hållning som jag gärna vill se mer av framöver. Och det handlar ju om att faktiskt lyssna till sig själv i allt. Och då menar inte jag så här, strunta i alla andra, tvärtom. Men att jag kan tycka att så här, idag när vi är så förvirrade över vad som är rätt och fel och vi söker att göra rätt hela tiden så tappar vi bort vår egen kompass och vi lyssnar liksom inte längre till oss själva och vad vi har lärt oss när vi var yngre, alltså vad som är rimligt och humant och så här, schysst och sånt där, utan vi har skapat nya regler, framförallt på sociala medier tycker jag, där vi tycker att vissa saker är rätt och så bara kör man på det och så glömmer man bort vad man egentligen känner och typ står inte riktigt upp för varken sig själv eller någon annan och så här, är vänlig, har civilkurage, är rimlig. Alla de sakerna tycker jag är inbakat i det här också. Och att man så här, kan bara kliva tillbaka en stund och se till en annan grupp människor som man har som kanske inte är i den digitala sfären. För att jag tror så här, under pandemin, alltså vi är för mycket på internet. Vi är för mycket. Och vi har tappat bort vilka vi egentligen är, många av oss. Och vi lyssnar till fel typer av människor. Mm. Och det kommer göra att vi till slut inte vet vilka vi själva är. Och det gör ju att man är ännu mer otrevlig mot andra människor. Så mycket bättre att vi hittar någonting som vi, så här, det här är jag, det här är vi, det här är liksom vad jag står för, det här är min grej, ja. Och i det kan man ju vara mycket mer så här, öppenhjärtlig mot andra människor. Jag i, liksom. Och då kanske vi vågar tycka olika i olika frågor utan att så här, garva bort en oliktänkande som vi gärna gör idag. Så himla mycket så här, ursäkta, alltså, att vi är så dissiga och kaxiga mot varandra. Jag fattar ingenting, vad hände? Det är som att vi har blivit experter på det här året också under pandemin när vi verkligen är i våra telefoner. Känner så här, nej, det vill jag inte se mer av. Jag vill se mycket mer av folk som typ lämnar allt och gör sin egen grej i Grebbestad. Alltså det blir jag verkligen lycklig av.
Verkligen. Men Bengt körde ju ut oss där till en liksom specifik.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Om en yogamatta är på väg till dig
som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
En plats som Lotta ibland fiskar på och framförallt har gäster till. För det här är ju någonting som man liksom kan boka också, den här resan som vi gjorde. Och det låg ju liksom mellan några olika små öar eller kobbar kanske man kallar det. Och så var det som en liksom, helt plötsligt lämnade vi det här liksom ganska stora havet och kom in i en lagun.
Mm.
Där, precis som du säger, var vattnet kristallklart. Alltså, det var så rent. Det var så rent. Och det här berättade ju Lotta också om att liksom, man klassar alla liksom havsvatten. Det finns en skala som går från liksom A till K. Och där K, det är kanske liksom, ja, men du vet, någonstans där det är jätteförorenat. Men här var vattnet A.
Mm.
Så det här är liksom världens renaste vatten, vilket i princip betyder att man skulle kunna dricka vattnet som det är utan att bli sjuk. Liksom. Du kommer inte liksom bli förgiftad av vattnet på något sätt. Och just när det kommer till ostron så är ju det otroligt viktigt att det är så där rent. För ostron är ju liksom, som de renar ju havet. Mm. Det är som, de är som små reningsverk. Så att de är ju inte bara liksom någonting som finns där, utan de gör ju faktiskt gott för havet också. Det är bra för oss att vi har ostron här. Det är liksom, det är bra för kvaliteten på vattnet. Och om man tänker då att ostronen är som små reningsverk och att de samlar på sig liksom, men så här, spårämnen av allting som de renar. Ett ostron som man äter är väl i snitt 6-7 år gammalt.
Mm.
Att det då har legat och renats i så rent vatten, liksom, snarare än i ett smutsigare vatten, känns ju också otroligt viktigt för sen när man faktiskt äter ostronet. Och hon berättade ju om, jag tror att vi har liksom, i Sverige har vi en sån bild av att så här, allt som är franskt är så bra, framförallt när det kommer till mat.
Mm.
Men hon pratade ju liksom bland annat om så här, ja, men franska, de här liksom fin de clair-ostronen som man är så här, oh, fin de clair, det låter liksom, det låter lyxigt.
Mm.
Men att de ostronen ofta behöver renats i klorbad eller med UV-strålning för att vi ska kunna äta dem på det sättet som vi gör.
Och de behöver liksom renas efter man har fiskat dem.
Precis, exakt. Just för att det inte är lika rent med de liksom odlade franska ostronen om man jämför dem med de här svenska vilda ostronen.
Mm.
Och det var ju, alltså det är otroligt lätt att plocka ostron. Det är ju inte som, jag tror att jag hade någon bild av att det kanske skulle vara mer att så här knäcka loss dem från en liksom, ja, men så som det kan vara med musslor, att man är så här, man är orolig att man på något sätt ska skada en bergsvägg eller något sånt där, utan, men de ligger ju som små liksom juvel, alltså som små stenar, små stenjuveler utspridda, och de behöver ju något kalkrikt att sätta sig på. Så de liksom växer ju ofta på andra ostronskal.
Mm. Så vi fick på oss de här byxorna som är som dykarbyxor kan man säga. Med gummistövlar på. Och så fick vi en kikare, eller vad man ska säga. Som var som en tratt som man tittade i och stoppade ner precis under vattenytan. För att vi gick ju i, ja, vad var det? Ja, men ungefär så 50 centimeter djupt vatten mest.
Mm.
Och när man tittar, det är ju jätteklart vatten, men så tittar man ner. Och då ser, då, eftersom vattenytan rör sig så är det ganska svårt att se. Men så fort man stoppar ner den där kikaren så blir det totalt kristallklart. Och så håller man i en håv och så stoppar man hoven bredvid när man hittar ett ostron. Och så bara sparkar man in ostronet i hoven.
Mm.
Och så går man vidare. Mm. Och så rör man sig liksom fram och tillbaka längs med stranden. Och det var ju ostron. Var 30 centimeter låg det ju ostron. Mm. Och sen så la man alla i korgen. Och sen drog man upp korgen. Och efter 20 minuter av att första gången någonsin plocka vildfångade ostron så där som du och jag, det har ju vi aldrig gjort förut. Så hade ju vi en stor korg full med svenska ostron.
Vi hade ju en hel måltid. Mm. Och vi hade ju, det var ju både de här, jag tyckte det var så spännande att lära sig allting. Och det var så roligt för Lotta var så liksom, generös med sin kunskap. Mm. Och hon är så liksom satans påläst och duktig på det hon gör också.
Verkligen.
Hon berättade allt om liksom de inhemska lite plattare ostronen, de här liksom som har lite oturliga liksom beteckningen invasiva ostronet som inte kommer från Sverige från början.
Geigas.
Precis, men som finns här nu, som från början tror jag härrör från Japan. Mm. Och som kan ha kommit hit genom att de kan ha suttit fast under ett fartyg eller någonting sånt där. Och de finns det ju väldigt mycket av. Och framförallt finns det mycket av dem på lite grundare vatten. Och det svenska lite plattare ostronet, det kan liksom trivas på lite djupare vatten också. Men vi hittade ju verkligen både och. Och de som är, även om det här liksom andra ostronet kallas invasivt, så är det otroligt gott. Det är ju ett jättegott ostron.
Verkligen.
På många sätt kan jag tycka att det kanske är ett enklare ostron. Mm. Det svenska platta ostronet har ju liksom mera och kanske framförallt mer komplex smak.
Mm, det smakade ju väldigt mycket jod. Alltså att när man åt de vilda svenska ostronen så liksom drog det i tungan på sidorna. Som metalliskt, jättemycket mineralsmak. Medan de här geigasen, de som är också en mer oval form, som ser ut så som vi känner igen ostron mer, de var ju, smakade mycket mer som så här klassiska Finleclair och sådana ostron som man har smakat tidigare, som har en mer enkel palett eller som balanserad, man ska säga. Men de svenska ostronen, de är ju också som skatter när man hittar dem, tycker jag, för att de är gröna och nästan runda och ser, ja, de ser ju otroligt vackra ut också, tycker jag.
Verkligen. Men vi fick ju upp ett gäng där och rensade igenom dem så att vi bara hade sådana som var liksom rätt storlek, och resten fick åka tillbaka. Och alltså det är ett väldigt liksom så här vördnadsfullt hantverk kring kring ostronplocket. Och vi nämnde lite där om att liksom Lotta är så påläst, och det var nästan så här nästa trendspaning som jag också vill prata om, och det är det här med att kunna ett hantverk. Att ha liksom lagt ner vissa av de sakerna som hon berättade om. Hon berättade om när ostronen leker till exempel. Som har ju då att göra med så här, vilka månader ska man äta ostron? Vilka månader ska man inte göra det? Och det är ju den här klassiska, man brukar säga att ja, men månader med R i de månaderna man ska äta skaldjur. Och det har jag trott har varit en liksom kvalitetsgrej, att de är godare i kallare vatten. Det var ju inte riktigt så enkelt. Hon förklarade att liksom när vattnet går över 16 grader, då kan ostronen börja leka. Och då har de liksom en bismak som inte är riktigt lika trevlig.
Ja, och man ska låta dem leka helt enkelt.
Ja, precis,
och inte störa dem. Mm.
Nej, precis. Och det var bara så här, det var så många liksom, när hon förklarade så här, hon förklarade hur ostron leker, för de är ju hermafroditer. Och när hon gjorde det så var hon så här, gud, det här tog mig typ 3 år att förstå ordentligt. Och sen så förklarade hon jätte liksom kristallklart för oss. Och bara var så, alltså man märkte att hon inte bara var en person som var liksom insatt i det allra senaste, utan också någon som har vuxit upp med liksom en förälder och då en farbror som jobbar med det här. Och också verkligen så här, kan det här sen barns ben och ändå lär sig nya saker hela tiden. Och det är så inspirerande med människor som kan vad de pratar om på riktigt. Och vi är så svältfödda på det.
Mm. Jag tycker också att Lottas sätt att dela sina kunskaper är nästan också en ny spaning. För tidigare har det varit så att är man expert på någonting, kan man någonting, sitter något i ryggmärgen, då finns det nästan väldigt ofta någon form av så här, nu ska jag få dig att kunna allt och jag ska också visa upp mina kunskaper. Att, att det ändå finns någon så här ego i det. Men hos Lotta så fanns det ju bara glädje. Hon tycker att det är så härligt och hon älskar det. Och hon ser på oss att vi vill höra och lära oss. Och jag vill veta exakt hur man öppnar ett ostron. Och jag kände att det var så inbjudande. Mm. Det fanns inte en minut som var så här, nu sitter jag här och lyssnar men jag har inte bett om att få veta de här sakerna. Så som man annars kan känna när någon verkligen ska så här, ja, men, berätta hur det ligger till eller någonting. För det har man ju fått väldigt mycket av. Men just den här faktiska nyfikenheten och glädjen och kärleken i någonting utan att man ska pusha på det på alla andra människor eller berätta vad som är rätt och så här gör folk faktiskt fel och sånt, utan det fanns bara glädje i det. Och det tycker jag är ganska nytt. Alltså det har inte jag. Det finns så mycket som handlar om hur man ska få andra människor att komma på rätt sida eller förändra eller man ska liksom göra något. Här var det var bara här och nu i den här stunden på den här lilla strandremsan. Mm.
Ja, och man märkte ju också så här, det var ju precis som du säger så otroligt lite av en föreläsning och så mycket av att liksom, vad vi pratade om och vad hon berättade om formades helt och hållet utifrån vad vi frågade om och hur samtalet utvecklades. Vi liksom pendlade ju från allt från liksom så här teknisk kunskap i så här exakt hur man öppnar ett ostron, visar på millimetern, vi vill veta exakt, till så här klimatfrågor eller när hon hjälpte Noma ta fram deras skaldjur till deras skaldjursmeny. Alltså det är så här, det var en sån så här, det var sån spännvidd i vad dagen innehöll förutom att den också då var den här otroliga kulinariska upplevelsen där vi dels åt liksom ostron som vi plockade upp ur havet sekunderna innan vi åt dem till liksom så här havskräfter med gremolata som vi stekte över öppen eld, mull som vi gjorde. Alltså nej, men det var bara, det var så gott och det var så inspirerande. Jag var golvad.
Jag med, verkligen.
Så otroligt imponerad av hela upplevelsen.
Och det här är alltså spaning, en till spaning är ju att den här upplevelsen i sig är ju den perfekta saken att göra eller ge bort till någon om man, men för vi får ju ofta frågan så här, men jag fyller 30 eller jag ska gifta mig, hur ska jag fira, vad ska jag göra? Det här är ju verkligen den perfekta grejen att göra. Den alltså innehåller ju allt.
Jag vet inte hur många gånger jag sa det när vi var där ute på dagen. Jag bara sa, jag förstår inte varför man någonsin vill åka till en paradisstrand i så här Karibien när det här finns. Alltså när den här upplevelsen finns, det känns som att det är så här, den lilla liksom så här sug man har kvar fortfarande för det här liksom resa, upptäcka otroliga liksom så här stränder. Det bara klipptes, för att nu kände jag, det enda jag kände av liksom hela den här upplevelsen var att jag vill liksom hitta, jag vill upptäcka allting här innan jag ens har något behov av att gå vidare eller söka efter någonting annat. Jag kan inte förstå att allt det här finns runt husknuten och att jag inte har upptäckt mer av det ännu. Jag är så pepp på att ha fler upplevelser som den här. Och jag ska liksom inte så här exotifiera västkusten. Jag vet att det finns massor med människor som bor på västkusten och alla andra har ju uppenbarligen upptäckt västkusten innan jag har gjort det. Men jag var bara förälskad. Fullständigt upp över öronen förälskad.
Jag menar, de närmsta åren här nu så har vi ju möjlighet att förändra, alltså göra det som var så inspirerande med den här resan, att göra en 180 och förändra vårt sätt att ta in saker. Och jag tror verkligen på det här med så här skala av och sen se klart och ta in 100%. Inte titta på alla andra, inte se åt alla andra vad de ska göra hela tiden, utan försöka vara i nuet, i stunden och i, ja, men i naturen, i ögonblicket, lära sig något, utmana sig, testa. Jag tycker att det är verkligen den här resan innehöll alla de aspekterna som jag söker i mitt liv framöver.
Jag känner exakt likadant. Jag är inget annat än liksom blown away och skulle rekommendera det här till precis vem som helst.
Och du minns ju när vi hade vårt trendspanaravsnitt och sa att modet framöver kommer vara som en fiskarväst.
Well,
ja, där har vi det.
Aldrig
vi har
känt
aldrig varit snyggare.
Fast samtidigt
vi
också.
Vi får lägga upp lite.
Så här, världens största tover i håret. Och så här, lite solbränd det. Av att det reflekterar.
Nej, men alltså, det är underbart. Jag säger bara så här. Klipp till i sommar. Vi kommer se noll fiffade bilder på folk i flödet. Alltså noll. Det kommer vara avsminkade ansikten, fräknar, livet, stöket, toverna,
glada
ögonblicken, munnen. Naturen, glad, leende, lycka, mätt, glad, vild, tokig. Alltså det tror jag. Alltså, framöver. Framöver kommer valutan och makten ligga i den som har kul för sin egen skull. Och inte på bekostnad av massa andra människor, självklart. Utan i det lilla, i det som finns. Och att inte bara ha näsan i mobilen eller känna den här liksom, utan vi kommer söka efter att få ett sug i magen och känna att vi lever, tror jag.
Jag kände livet i sig. Jag kände livet i mig. Det var liksom rusade i hela kroppen. Och det var fantastiskt och så jävla uppiggande. Så att jag vet inte var jag ska ta vägen.
Vi lägger upp lite bilder på Billion Woods podcast. Lite sånt som vi inte lagt upp tidigare,
yes,
kanske. Som man får se några geobitar. Och den här veckan kommer vi faktiskt komma ut med en liten petit. Så om ni inte orkar vänta en hel vecka på nästa avsnitt, som kommer bli roligt. Jag har inte sagt till dig än vad nästa avsnitt kommer vara. Men jag har
bestämt. Okay. Jag kände nu att jag bara,
om du. Gud, jag kan inte vänta längre nu. Nu är jag så
är
sugen.
Påsk.
Nu vill jag sätta tänderna i det. Jag tänker inte säga någonting.
Okay.
Vi hörs på fredag för en liten petit och ses på vår Instagram-konto, eller hur?
Vi hörs.
Okidoki. Puss. Puss.
Hej.
Det gör vi. Hej.
En podd från Allermedia.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.